Det är ju, vi sa det kan vara läge att säga något om vad vi har hunnit säga hittills. Inte bara för dig som har tillkommit utan kanske för oss andra också. Vi har pratat en del utifrån, jag började med att läsa från Daniels boken om exilen i Babylon och hur Israels folk så småningom befinner sig på bortaplan. Och hur den där berättelsen tillsammans med hela Nya testamentets världsbild på många sätt kan hjälpa oss att förstå den tid vi nu lever i. Vi lever också i en slags exil. Och det har inte bara att göra med, jag betonade ju här nu innan då, hur kristendom och kyrka har förpassats i någon mening ut i marginalen. Alltså i en slags nytestamentlig mening så har ju kyrkan naturligtvis alltid levat i exil, även när hon var i centrum i samhället, eftersom hemlandet inte är här. Det är ni med på. Men det blir ju extra tydligt när omständigheterna tränger oss lite då. Men i en mening har naturligtvis också 1800-talets kyrka levt i en exiltillvaro. Och det är bara det att det inte blev så påtagligt. Och frestelserna, de ser lite olika ut under olika omständigheter. Men frestelserna för kyrkan i centrum är naturligtvis att glömma bort att man är i exil. Så är det ju. Och vi funderade lite innan på den där rörelsen som har ägt rum från centrum till periferin, där kristna kyrkan i någon mening har trängts ut ur liksom sin maktställning, sina privilegier och alltihopa det här. Och hur det skulle kunna få oss att förtvivla. Men min lilla spaning här då, det är ju att det inte är säkert att vi behöver göra det. Därför att vi hamnar plötsligt i bredd med urkyrkan. Och de kände ju inget behov av att röra sig i maktens korridorer. De vände upp och ner på den då kända världen underifrån och från sidan. Så är det. Där var vi nu. Och jag tänker att jag skulle fortsätta lite på samma spår. Vi ska faktiskt gå till Daniels boken igen. Och så ska vi läsa en sån här riktigt känd söndagsskoleberättelse. Den man tänker på när man tänker på Daniels, eller man tänker kanske på två olika händelser, och vi ska läsa om den ena av dem alldeles strax. Låt mig få ge bara lite då för dig som kom nu i pausen och så. Alltså, judarna lever alltså i exil i Babylon. År 597 före Kristus så deporteras folket till Babylonien, som är dåtidens stormakt, en av dem. Och där låter kungen tillverka en staty som alla som hade upphöjda poster i samhället liksom manas att beskåda och sådär. Och då har vi ju konstaterat innan här då att Daniel och hans tre vänner Sadrak, Mesak och Abednego, de tillhör den här makteliten. Det är lite märkligt att de gör det, för de är ju alltså judiska unga män, men upphöjs väldigt snabbt i Babylonien till liksom maktsfären runt kungen och så. De är judar som har handplockats av ockupationsmakten. Och det är säkert en stor ära att få vara med där på ett sätt. Alla känner sig privilegierade att få vara med vid det här speciella tillfället när kungen ska förevisa sin enorma staty som han har rest. Det är bara det att kungen befaller alla att böja knä för den här statyn när ett speciellt musikstycke spelas. Här uppstår naturligtvis den stora konflikten i de här judiska unga männen. Hur ska de göra nu? De tillber den enda guden. De sitter djupt, djupt i deras ryggmärg att man inte böjer sig för avgudarna och för statyerna. Hur ska de hantera den här situationen? De som inte böjer sig för statyn ska kastas i en brinnande ugn. Ni känner ju igen den här berättelsen, tror jag. Daniels tre vänner Sadrak, Mesak, Abednego, de vägrar böja sig för statyn. Och judarna är ju i den här delen av världen helt unika vid den här tiden, eftersom de bara tillber en enda gud. De övriga folken tycker inte att det spelar så stor roll. Det här gäller ju för övrigt sedan också. När kyrkan växer fram i det romerska riket så har ju inte romarna något större problem med att det plötsligt introduceras en ny gud. Det har de inga som helst problem med. Det de har problem med är inte det som den kristna kyrkan säger ja till, utan det som den kristna kyrkan säger nej till. Nämligen att de vägrar böja sig för någon annan gudom än himmelens och jordens skapare, uppenbarade Jesus Kristus. Och detsamma gäller här då, va? För judarna är det här helt avgörande. Man kan inte tillbe vem som helst för att man blir som den man tillber. Och trots att de här männen då, det är ni med på, bor och arbetar i Babylonien, så tillhör de ju liksom inte Babylon, utan de tillhör den levande guden. Och här uppstår ju konflikten då. De finns på en plats präglad av avgudadyrkan, men tillber själva den levande sanne guden. Det är klart att det finns ett alldeles särskilt en alldeles särskild spänning som uppstår i det faktum att de inte är vem som helst, utan att de har en massa att förlora på att inte böja knä för statyn. De har ju fått upphöjda positioner. Det finns mycket i vågskålen här. Det är ni med på? Och jag tänker, budskapet in i ditt och mitt liv är naturligtvis att om du kallar dig kristen, kommer du då ihåg vem det är som äger ditt liv? Vem är det som djupast berättar för dig vem du är? Kommer du ihåg att du inte primärt är svensk? Att du inte primärt är den som det står i ditt pass att du är? Din djupaste identitet är inte att du är vit eller att du är svensk, utan din djupaste identitet är att du har med Jesus Kristus att göra. Det är det som djupast berättar för oss vilka vi är. Eller man skulle kunna uttrycka det så här: vatten är tjockare än blod. Dopets vatten är det som djupast berättar för oss vilka vi är och som ger oss vår identitet. Inte att vi råkar vara födda i Sverige och ha ett svenskt pass. Det är inte bara en lek med ord, utan det där handlar ju om var jag binder mitt liv vid. Vilka lojaliteter jag tänker att jag har som människa. Vi kommer tillbaka till det om en stund. Tillhör jag Kristus Jesus så kan jag inte bara göra som alla andra. Det där är så lätt att glömma bort. Tillbedjan, det är ju en djupt, djupt mänsklig sak liksom. Innan vi läser Danielsboken, så det finns ju så många uttryck för tillbedjan. Jag tänker ofta det. Jag älskar musik och går gärna på bra konserter eller på en bra fotbollsmatch. Men både den här scenen och den här scenen, Håkan Hellström på Ullevi, är ju full av ingredienser som vi känner igen ifrån ett riktigt vibrerande, härligt, fromt bönemöte eller väckelsemöte, eller hur? Det är ju jättestarka krafter i rörelse. Men det är som att människan inte kan låta bli att tillbe. Och om vi stänger för att tillbe Herren Gud, så kommer vi alltid att tillbe något annat. Och tillbedjan, inte kanske, det här är ju mer, tänker jag, lite trösterikt för oss att se att ja, människan måste alltid tillbe. Det är något vackert med det. Men tillbedjan handlar ju också om att erkänna makt. Varför kan inte de unga männen i Babylon böja sig för statyn? Jo, därför att de visar hela världen att vi står inte under dessa makter. I meningen, vi svär ingen trohet mot dem. Vi lyder dem inte. Och det är inte de som berättar för oss vilka vi är. Vi hämtar inte vår identitet ifrån de här gudarna och statyerna. Vi står under den levande gudens auktoritet. Varje söndag när vi firar gudstjänst så firar vi uppståndelsedagen. Herrens dag som det står i Nya testamentet. Och vi påminner varandra om att en dag kommer hela världen, alla i alla tider, att böja knä inför Jesus Kristus. Och på något sätt kommer Guds rike att nå sin fullbordan. Ni vet, Filipperbrevet 2, därför ska alla knän böjas inför honom. En dag ska det ske. Och det är den segern som vi blickar fram emot varje söndag. När vi gör det vi gör i tillbedjan och bön. Vi böjer oss inför den treenige guden. Alla andra gör inte det än, men vi gör det nu. Så småningom ska hela tillvaron böja sig inför honom. Men nu gör vi det. Vi visar vem vi tillhör. Vi visar vem vi vill lyda. Vi visar vem som djupast berättar om vår identitet för oss. Och att tillbe, det är att påminna sig och alla andra om tillvarons maktförhållanden. Det där kan vara bra att påminna sig om när man firar gudstjänst. Vi firar inte gudstjänst för att vi gillar innehållet i den gudstjänsten. Vi firar inte gudstjänst för att vi tycker att sångerna passar vår stil eller för att predikanten är hyfsat, vi gillar honom eller henne. Vi tillber därför att det är rätt att göra det. Därför att Gud kräver, han förtjänar vår tillbedjan. Problemet är ju att vi ofta tänker, om det är den musikanten idag eller den predikanten, då kanske jag stannar hemma, för det där ger inte mig så mycket. Det är som att vi har reducerat tro och tillbedjan till att vara något som ska vara givande för oss själva. Något som primärt gagnar människan. Som att poängen med religiösa aktiviteter är att de ska ge en ökad livskvalitet. Så tänkte inte Daniels vänner. Vi ska läsa nu vilken märklig dialog som utspelar sig när kungen får reda på att Daniels vänner inte tillber statyn. Då är vi på kapitel 3 och från vers 12. Och då får kungen rapport om de här männen som inte böjer sig. Nu finns det några judiska män som då har gett uppdraget att förvalta provinsen Babylon. Shadrak, Mesak och Abednego. Dessa män bryr sig inte om din befallning. De dyrkar inte dina gudar och tillber inte den gyllene staty som du har rest. Nebukadnessar blev rasande och befallde att man skulle hämta Shadrak, Mesak och Abednego. Och männen fördes fram inför kungen. Nebukadnessar frågade dem, Shadrak, Mesak och Abednego, är det sant att ni inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene staty som jag har rest? Alltså, är ni beredda att i samma stund som ni hör ljudet av horn, pipa, cittra, luta, saltare, säckpipa och andra instrument falla ner och tillbe den staty som jag har låtit göra? Om ni vägrar att tillbe kommer ni genast att kastas i en brinnande ugn. Vilken gud kan då rädda er ur mitt våld? Shadrak, Mesak och Abednego sa till kungen, kung Nebukadnessar, vi behöver inte ge dig något svar. Om den gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld, konung, då räddar han oss. Om inte, ska du veta att vi ändå aldrig kommer att dyrka dina gudar eller tillbe den gyllene staty som du har rest. Wow. Vad säger de här? De säger några saker. Det ena är, vi behöver inte ge dig något svar. Är inte det en intressant information? Det är som att han inte kommer åt dem. Jag tycker att det finns ett sorts eko av rättegångarna mot Jesus i detta. Han är förvisso bunden till händer och fötter och fjättrad inför Pontius Pilatus. Men det är Pontius Pilatus som är bunden och inte kan göra det han vill. Jesus är helt fri. Vi behöver inte ge den något svar. Och så kommer den här fantastiska trosbekännelsen. Om Gud vill rädda oss så gör han det. Om han inte vill rädda oss så kommer vi ändå inte att böja oss inför dig. Alltså, de verkar inte tillbe Gud för att få ut en massa av det. Du vet hur vi har förpackat kristen tro i en konsumistisk kultur. Det gäller att sälja produkten så att folk vill ha den. Det verkar de här gubbarna helt främmande inför. Det rör sig på ett helt annat plan. Vi har bundit våra liv vid den levande guden. Det kan hända att han räddar oss. Eller också räddar han oss inte. Men det spelar egentligen ingen roll. Det är som att de sätter Guds ära före sitt eget välbefinnande. Det kom en bok för ganska många år sedan som handlar om gudstjänsten. Skriven av Björn Cedersjö och Sune Fahlgren som var lärare på Örebro missionsskola. Vi gör inte Gud, de säger så här, vi gör inte Gud en tjänst genom att gå till kyrkan. Det handlar inte om pliktuppfyllelse. Däremot är det rätt och naturligt att den som är skapad nalkas skaparen. Jag går alltså till gudstjänsten för att det är rätt. Så enkelt är det. Slutcitat. Jag tycker det där är bra. Där vi har hemfallit ibland åt att försöka, men kom igen, det kommer att bli meningsfullt, det kommer att ge dig något. Det kommer att vara schysst förpackat, det kommer att vara sådär. Men allt det där är sekundärt. Vi firar inte gudstjänst för att det ger oss något, utan för att det är rätt. Idag fick inte jag ut någonting av lovsången, kom det en tant och sa en dag. Och jag sa, det var ju bra, vi sjöng nämligen inte till dig. Jag tror det är Luther som från början har myntat uttrycket gudstjänstens främsta syfte är att bota oss från vår inkrökthet i oss själva. Visst är det bra sagt? Det är som att synden kröker våra liv. Vi blir inkrökta, vi blir introspektiva, vi fastnar i oss själva, vad vi behöver, vad vi vill, vad vi önskar. Och så är det som att tillbedjan och gudstjänsten, bönerna, det gemensamma gudstjänstfirandet rätar ut mig och botar mig från den inkröktheten. Det behöver varje människa vara med om. Vad har detta med exilen att göra? Eller vandringsfolket och hela den här idén om att vara gäster i den här världen. Ja, men det har naturligtvis allt med det att göra. Därför att vi lever i relation till en omgivning som tillber helt andra saker. Och helt andra gudar. Det där, vi ska komma till det nu då. Det där kräver ett visst mått av urskiljning. Att se vad det är för makter och för gudar som söker äga mitt hjärta. För de finns naturligtvis också i vår kultur. De finns inte bara i Babylonien med sin stora staty eller i Romarriket med alla sina gudatempel. Det finns i alla kulturer, men man behöver se det. Låt oss gå till Nya testamentet nu. Och vi läser ifrån första Johannesbrevet. Nu kommer faktiskt lite text på väggen, men du hänger med på det sätt som passar dig. Kapitel 5 ska vi finnas i lite grann. Och vi läser från vers 13, första Johannesbrevets femte kapitel. Detta, och då uppfattar jag att han menar hela det brev han just har skrivit. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn för att ni ska veta att ni har evigt liv. Johannes avsikt är att de kristna ska kunna veta att de har evigt liv. Och så skriver han långt tidigare att poängen med hans brev är att deras glädje ska bli fullkomlig. Att tro på Guds sons namn, det handlar inte bara om terminologi eller om en etikett eller om en korrekt trosbekännelse. Utan ett namn i Bibeln är tätt förknippat med någons natur, vem den personen är. Tror man på Jesu namn, då stämmer man in i kyrkans bekännelse om vem han är. Det är det som är grejen. Och så fortsätter Johannes några verser senare. Vi ska stanna här nu en stund. Kapitel 5 är vi då, och vers 18. Vi vet att de som är födda... Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem, och den onde kan inte röra dem. Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld. Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den sanne. Vi lever i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Mina barn, var på er vakt mot avgudar. Låt oss stanna lite vid den här texten. Han säger, vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Jag vet inte om du ryggar tillbaka för ett sånt påstående. Det är ju ganska anmärkningsvärt. Hur ska man förstå det? Jag tror inte att det betyder syndfrihet eller perfektionism. Det skulle rimma väldigt illa med det Johannes säger tidigare i det här brevet, nämligen den som säger sig vara utan synd bedrar sig själv, säger han i kapitel 1. Alltså, det är inte poängen. Det handlar snarare om att inte vilja leva kvar i något. Det är liksom andemeningen i de här uttrycken. Den som har mött Jesus och tror på hans namn vill inte leva kvar i synden och inte längre hjälplös slav under synden. Man har en slags tillgänglig kraft för att bryta med destruktiva mönster i sitt liv. Alltså, Paulus säger ju att människan utan Jesus är slav under synden. Man kan inte bryta med den, för den har förslavat människan. Och så kommer Jesus och bryter in i en människas liv och bryter syndens makt. Och det betyder inte att jag aldrig mer kommer att synda, men jag är inte längre slav under det. Det är inte min djupaste identitet längre. Jag är född av Gud. Jag tror på hans namn och han har dragit mig in i ett nytt sätt att leva. I ett nytt liv och en ny... Allt har blivit nytt. Vi är födda på nytt av Gud själv. Och han som föddes av Gud, alltså Jesus, han har makt att bevara oss. Den onde, säger Johannes, han har tillfälligt världen i sitt våld. Men han kan inte röra oss. Vi står under Guds beskydd i Jesus Kristus. Och synden och ondskan kan inte fullständigt övermanna oss. Du är ett Guds barn. Du kan veta att du är det. Du kan vara trygg med det. Du kan vila och landa i det. Tron gör dig till ett Guds barn. Ni vet hur han inleder tidigt i Johannes evangeliet, samma författare som säger, det bäst vi läser innan till så det blir exakt rätt. Johannes kapitel 1 och 12. Men åt dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Alltså vi har fötts på nytt till ett levande hopp. Vi har blivit Guds barn. Du som sitter i bänken och det skaver fortfarande efter alla år, är det här på riktigt? Är jag verkligen ett Guds barn? Du har fått Och tror du på hans namn? I så fall har du fått rätten att kallas Guds barn. Du är det. Du är det. Är ni med? Det där är inte så bara att tro på det. Om man liksom... Det kan vara slitsamt, jag vet det. Det kan vara slitsamt för människor att liksom... Att komma förbi de här tvivlen. Men jag skulle så gärna vilja att du fick liksom landa i det. Du är ett Guds barn genom tron. Inget kan ändra på det. Han förmår beskydda dig och bevara dig. Och att det står att den som är född av Gud inte syndar. Det betyder inte att när du faller i synd och gör något som du har lovat dig själv att aldrig göra. Så är du väl inte född av Gud då? Nej, det betyder inte det. Utan det betyder att du lever i en ny existens, en ny tillvaro, en ny verklighet. Han har ropat sitt namn över ditt liv och du är ett Guds barn. Vi lever inte kvar under de makter som förut har regerat oss. Vi fortsätter att göra fel. Vi har exceptionellt stort behov av nåd. Men vi är Guds barn. Och så stegras den här texten. Vers 20. Nu är jag alltså tillbaka i första Johannesbrevets 50 kapitel. Han säger ju i vers 19 att vi är från Gud och hela världen ligger i den ondes våld. Vi vet också att Guds son har kommit. Det är som att hela... Jag läser det här nästan som att hans brev är som en symfoni. Det håller på liksom eskalerar och crescendot kommer här nu. Va? Guds son har kommit. Man kan nästan se hur han liksom reser sig upp. Han skrivare sitter jämte och skriver. Och han är så i gasen nu, Johannes. Guds son har kommit. Vi känner den sanne. Vi lever i den sanne. I hans son Jesus Kristus. Här har vi funnit vårt hem. I honom har vi vår styrka mot synden och mot ondskan. Han är den som har berättat för oss vilka vi är. Vi är älskade, förlåtna. Han har sökt oss, han har funnit oss. Han har gjort oss till sina barn och vi har blivit medlemmar i hans familj. Han har kommit till oss genom Jesus Kristus och visat världen vem han är och vilka vi är. Han har älskat oss in i sitt eviga rike. Vilket klimax. Guds son har kommit. Det är inte vem som helst som säger detta. Det är en av Jesu närmaste män. Gud kom i Jesus Kristus och jag var där. Jag såg det. Jag tog på honom. Jag pratade med honom. Jag erfor honom. Tro på detta nu. Hörrni, det är mycket ord. Ska vi sjunga en sång? Vi ställer oss upp och så sjunger vi en enkel sång.
Thank you.
Vilket klimax i Johannes brev. Nu säger han väl amen. Guds son har kommit. Han har gjort oss till sina barn. Alltså kommer det en liten vers till på slutet. Den känns nästan malplacerad. Som att han kommer på i efterhand att han ska skriva något. Ni vet, han har gett oss förstånd så att vi kan känna den sanne. Vi lever i den sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Vad bra det hade varit att sluta där, va? Och så kommer det. Mina barn, var på er vakt mot avgudar. Har han haft en redaktör från ett bokförlag så hade bokförlagsredaktören sagt att det där sitter på fel ställe. Du skulle sluta en mening tidigare. Det kommer bli mycket effektfullare. Kommer det inte på fel ställe? Kanske att det inte gör det i alla fall. Det är som att allt det goda som Gud vill ge oss nu har målats upp. Vi kommer hem om vi vänder oss till Gud. Han berättar på djupet vilka vi är. Han ger oss en ny identitet. Han ger oss nya rötter. Och kontrasten till det, det är avguderiet. Det är avguderiet som försöker föra oss bort ifrån allt det. De yttre hoten kommer inte åt oss. Hela världen är den ondes våld, men ta det lugnt. Gud bevarar er genom Jesus Kristus, säger Johannes. Men det är som att vår inre dragning bort från Gud, den däremot behöver vi vara lite på vår vakt emot. Vad är det för avgudar som lockar mig? Var med då på vad vi menar med avgudar. Det vore ytligt att leta efter tempel, statyer och den typen av saker. Det är inte säkert att avgudarna ser ut så. Avguden är allt det som vill ta Guds plats. Allt det som istället för att Gud ska skänka mig min identitet försöker berätta för mig vem jag är. Det som istället för att jag ska finna min djupaste trygghet i Gud försöker ersätta det liksom. Och så vidare och så vidare. Vad är det som kännetecknar en avgud, givet vad vi har läst i Daniels boken också? Allt i mitt liv som tränger ut den levande guden i periferin, som vill ta hans plats, det är att betrakta som en avgud. Avguderiet bottnar djupast i att vi tror att någon annan eller något annat kan möta våra behov bättre eller snabbare eller effektivare än vad Gud kan. Och så säger jag det igen, för det är egentligen nyckeln i hela det här resonemanget. Avguderiet, det bottnar i att vi tror att någon annan eller något annat kan möta våra behov bättre, snabbare och effektivare än vad Gud kan. Kanske är det lättare för oss att prata om avgudarna som makter. Det är inget främmande språk för Nya Testamentet. Där talas det mycket om makterna som försöker förslava oss. Och Nya Testamentet gör ingen tydlig skillnad mellan de synliga och de osynliga makterna. Alltså makterna kan bestå av lite vad som helst som försöker förslava oss. Det är därför Jesus ger pengarna ett avgudanamn till exempel. Att mammon hela tiden söker ta Guds plats. Vad är det pengarna, vad är det mammon erbjuder oss? Trygghet, identitet, framtidstro, eller hur? Det finns massvis med saker som ju också är det som Gud vill ge oss. Jag predikade om habegär och mammon i vår kyrka för ett antal år sedan. Och efter hela den predikoserien, vi talade om det i en månad, så kommer det fram en äldre man till mig. Han har det gott ställt. Och så säger han, jag tycker att du på ett olyckligt sätt har ställt Gud och mammon emot varandra i den här predikoserien. Visst är det underbart? Alltså, och jag sa till honom, men vet du vad, det där är inte, det får du tala med Jesus om. Det är inte jag som säger att de där två är oförenliga, det är faktiskt han som gör. Men visst är det intressant hur vi kan ha så blinda fläckar liksom. Hur kan de där makterna se ut i våra liv? Vi böjer oss ju kanske inte för statyer. Vi håller inte på som gamla testamentets människor och reser statyetter på bergknallar och sånt här. Men vi måste få syn på de där. Ett avgörande ord i Nya testamentet som vi behöver tala om och utbe oss om, det är ordet urskiljning. Vad är det i våra liv som försöker förslava oss? Vad är det i våra liv som gör att vi inte lever de liv vi skulle vilja leva? Om du antecknar så skulle du kunna få med dig tre bra frågor man kan spegla sig i. Vad har jag för mycket av i mitt liv? Det är den första. Vad har jag för lite av i mitt liv? Och vad är det som hindrar mig från att ändra på det? Var ni med? Vad har jag för mycket av? Vad har jag för lite av? Och vad är det som hindrar mig från att ändra på det? Och det där ska man inte svara för snabbt på. Därför att det finns alltid en risk att vi svarar som vi vet att vi borde svara. Ja, men har du varit med i en kyrka länge så kan du liksom svaret på de frågorna i sömnen. Men det är inte säkert att det svaret är sant. Om du kom till Gud när jag säger så menar jag det är inte säkert att det är sant i meningen att det är sanningen om dig. Att leva en längre period med den typen av frågor. Vad är det jag djupast vill egentligen? Och tala med Jesus om det. Kan hjälpa oss med vår urskiljning. Okej, visa mig då vad det är som hindrar mig från att göra det jag djupast vill. När jag säger djupast vill så är ni med på att vi har ju ibland i kyrkan talat om vilja som om det var en och samma sak. I psykologin talar man ju ofta om ytvilja och djupvilja, eller hur? Vi har fler viljor än en. Alla som har försökt börja motionera vet det här. Eller hur? Jag skulle vilja börja jogga. Ja, varför gör du inte det då? För att jag både vill det och inte vill det. Eller hur? Eller sluta äta godis, eller sluta röka, eller vad det nu är. Äta nyttigare. Åh, det vill jag. Ja, men inte tillräckligt mycket. Eftersom man inte gör det. Är ni med? Hur får jag syn på vad som är min djupaste vilja? Vad som är min djupaste längtan? Tala med Jesus om det. Gå till honom med det. Och svara inte för snabbt på det. Svara inte det där som du vet att du borde vilja. Det är inte så intressant. Det intressanta är att få syn på vad jag verkligen vill. Och vad finns det för makter, för krafter som drar i min själ och hindrar mig från det jag djupast vill? Då börjar vi snacka. Amen, de uppenbara, låt mig få nämna fyra starka sådana här krafter i ett modernt samhälle som vårat. Karriären. Som naturligtvis är en självklar del av livet men blir superproblematisk när det är den som skänker mig min djupaste identitet. Pengarna och prylarna. De äger ju på ett ytligt plan, som vi sa innan, allt det där som Gud vill vara för oss. De skänker trygghet. De skänker identitet, de skapar frid, de ger framtidstro. Jag jagar dess närvaro och de dikterar mina beslut. Allt det där som vi önskar att Jesus skulle vara för oss. Penningen är en god tjänare men en usel herre. Någon har sagt, vi lutar oss mot mammon och tröstar oss med Gud. Tål att spegla sig. Sexualitet, tänker jag i vår tid, en fantastisk gåva till människan. Men det är inte heller det som djupast berättar för oss vilka vi är. Nationalism som verkar komma tillbaka med jämna cykliska intervaller. En av vår tids stora avgudar, tänker jag. Donald Trump är ju någon slags arketyp för hela det här, va? America first. En kristen kan inte säga Sverige först. En kristen måste säga Guds rike kommer först. Om någonting är nytt för Guds rike och onyttigt för tillväxten i Sverige, så måste man fundera på vad man drömmer om. Jag lever ju i en stad som har byggt sitt välstånd på en vapenfabrik. Djupt, djupt utmanande. Längs med E4:an utanför Linköping så är det ju liksom inga hockeyklubbor längs med vägen, utan det är stridsflygplan. Hur hanterar man det? Jag berättar inte för dig hur det ska gå till. Jag bara väcker lite perspektiv där vi behöver urskiljning. Jag har en god vän som är ingenjör. Han jobbar på flera företag i Linköping. Han har skrivit in i sitt konsultkontrakt att han är beredd att arbeta överallt utom på Saab där de tillverkar vapen. Därför att han har gjort sin urskiljning. Är ni med? Det kan naturligtvis se ut på tusen andra sätt. Men det här urskiljningen kommer in i bilden då. Avgudarna, säger Bibeln, kan inte hjälpa oss. De kan inte heller hota oss egentligen. I meningen att de äger någon reell makt att förändra världen. Men då är de väl ganska oförargliga, är de inte det? Nej, men de är inte det. Därför att deras problem är att de hela tiden drar vår blick bort från Gud, bort från den som vill ge oss vår djupaste identitet. Och att tillbe, det är att påminna sig själv och andra om så här ser maktförhållandena ut i mitt liv. Så här ser lojaliteterna ut i mitt liv. När man läser Gamla testamentet kan man ju fundera över vad det är som är så hemskt lockande med de här avgudabilderna. Är de helt dumma i huvudet? De kan ju inte låta bli de här avgudabilderna. Tänker du på det när du läser de här texterna? Det är ju helt ofattbart. Generation efter generation, ja, de gjorde det som var ont i Herrens ögon. Den kungen, han lyckades inte rensa ut aserorna och avgudabilderna. Gång på gång, det är ju ett mörker. Generation efter generation, vad är det som är så svårt? Varför är det så få som gör det? Ja, men det är som att gång på gång så väljer vi en snabbare och enklare väg. Avgudarna erbjuder en snabbare tillfredsställelse än den så många gånger långsamma guden. Magnus Malm, som har påverkat och inspirerat mig mycket, författare och vägledare. Han skriver någonstans om, ni vet när folket gjuter guldkalven. Varför gör de det? Jo, de säger, Mose dröjde på berget och därför göt vi guldkalven. Och så säger han så här, att avguderiet gör att Israel böjer sig för en annan treenighet. Jag har det här. För det första, synligheten. Den osynlige guden uppe på berget som uppenbarar sig i ett moln. Det duger inte, vi behöver ha något mer påtagligt. Vi gjuter en kalv. Ser du hur synligheten är en av vår tids stora avgudar? Man kan ju undra, en middag man äter, har den ägt rum om den inte är plåtad och utlagd på Instagram, eller har den inte riktigt hänt då? Vi lever ju i en extremt synlighetsfixerad värld. och unga människor i allra högsta grad. Synligheten. Pengarna finns naturligtvis med i det här. Det är en guldkalv. Och guldet är en slags inkarnation av penningens makt och penningens tjusning. Och så är det genast, här har du treenigheten som Israel böjer sig för. Det är när Mose dröjer som katastrofen inträffar. Och Magnus Malm skriver, det är som om väntan är en förolämpning mot oss. Ser du hur urskiljningen är lite grannlaga här, va? Det är inte bara att ge sig ut och fundera över var finns statuetterna i vårt samhälle som jag inte är beredd att böja mig under. Utan jag behöver med Guds hjälp avslöja de makter som drar mig dit jag egentligen inte vill. Gud å andra sidan, till skillnad från den här guldkalven, han bygger långsamt i våra liv. Och det sker under ytan. För några år sedan var jag och min fru sus på Vasamuseet i Stockholm. Jag har säkert varit där också. Och man tvistar ju fortfarande lite om varför den där båten välte i kull på sin jungfrufärd. Men en tes är ju att det är för mycket båt ovanför ytan och för lite båt under ytan. Enkelt, va? Det tippar därför att det är ett flytande höghus. Avgudarna lockar oss att hela tiden bygga ovanför ytan, det synliga. Bättre, de säger att de är bättre och att de är snabbare på att ge oss vad vi djupast behöver. Vilket de ju på ett ytligt sätt gör, men inte i längden. Varför böjer sig Israels folk för alla de här Baals-altarna? Jo, därför att de lovar precis det som vi också alltid sträcker oss efter. Tillväxt. Bättre ekonomi. Bättre skördar. Baalsgudarna har med fruktbarheten att göra. Större skördar och fler bebisar. Det är därför de böjer sig för Baal gång på gång på gång. Så när de här israeliska unga männen eller judiska unga männen vägrar att böja sig för den här statyn, så är det inte bara någon slags princip eller att de ska vara lite radikala i största allmänhet, utan att de visar både för sitt eget hjärta och för omgivningen, vi böjer oss inte för de här makterna. För tillbedjan handlar om att erkänna makt. Och därför måste man ibland, därför är kristen tro ett rungande ja till Jesus, till Guds vilja i mitt liv, till vad han har tänkt med mig. Men det är också ett nej till en del andra saker. Vårt problem har ibland varit, inte minst i frikyrkan, att vi har stått där jag står nu och berättat för folk exakt hur det nejet ser ut. Och det är då vi har skapat en del sådana syndakataloger som inte har varit alldeles lyckade. Nej, jag tänker snarare att du och den här gemenskapen tillsammans skulle få liksom utbe sig om urskiljning. Vad är det för makter som jag inte vill ska äga mitt liv? Vad är det jag säger nej till? Vad är det jag avstår? Även om jag skulle kunna skaffa det. Vad vill jag djupast? Och vad är det som hindrar mig från det? Avslutningsvis idag. Det har varit många ord. Vi följer Jesus steg för steg. Så går det till. Nya testamentet beskriver kristen tro som en vandring. Det är vägen vi följer, ett steg i taget. Och då blir frågan bara en lite, låt oss stilla oss någon minut innan vi går härifrån. Vad är det Herren talar med dig om att du behöver överlåta till honom? Är det så att du omedelbart och instinktivt vet att det finns krafter som försöker äga ditt liv som inte blir alldeles bra? Är det så att du i en liksom lite stillhet i avslutningen av det här studiet skulle liksom överlämna dig igen och säga: jag vill tjäna dig, Jesus? Vi gör så att vi rundar av det här med en liten stund i tystnad. Tala med Herren om det som pockar på.